Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Nej men god morgon, välkomna till Dilemma i Mix Megapol. Klockan är någon minut över 9 och vi har det så härligt. Det är höstvarmt i studion. Vi löser dina problem som ni har skickat in. Jag har en trav i handen här, faktiskt. Så här låter de. Vi är glada att ni gör det. Det är dilemma att mixmegapol.se som gäller. Vi håller på till 11 idag, numera. Och vänder och vrider på varenda litet problem som ni har. Henrik Fexeus så här.
Jajamän.
Välkommen.
Tack så mycket.
Mentalist och tankeläsare.
Ja.
Och igår hade du din sista dag på box för det här året.
Ja, så jag är lite trött idag.
Du är lite trött idag. Tack och välkommen för att du ändå åker upp idag.
Ja, men tack för att du ringde mig och väckte mig.
Gjorde jag. Det var inte jag, Henrik. Alltså. Men tack ändå. Josefin Crafoord.
Ja.
Mm. Podcaststjärna, programledare och gammal i gamet.
Ja, det får man väl säga. I gamet.
Igår sa vi att det var nyklippt. Idag har det växt ut lite grann, säger han.
Ja, du ser det. Det är bra, du har koll på mig.
Jag har korvat sig lite grann här bak. Eller är det curlat kanske?
Eller? Nej, men vad har hänt? Det är en dreadlock där.
Det är en dreadlock
där. Ja, hej.
Hej och välkommen. Bredvid dig så har vi Anton Körberg här. Programledare, hej, musiker och programledare. Sa jag det?
Ja.
Jag sa det.
Ja. Alla är programledare. Alla är programledare. Är vi alla DJs också?
Ja.
Ja, bra. Det är som det ska vara.
Och dilemma-panelister. Är ni laddade idag?
Oh ja!
Ja. Så laddade.
Härligt. Mikael har skrivit till oss. Hans flickvän är värdelös på att köra bil. Och detta är ett problem för honom. Är det här ni känner igen?
Underbart.
Oj, jag säger ingenting nu.
Okay. Josefin har väl enorma erfarenheter, tror jag, av temat.
Vi vilar på hanen och tar tag i Mikaels brev om en stund. Ett brev från Mikael så här några minuter över 9. Hej, jag heter Mikael. Jag är ihop med en tjej sedan ungefär 2 år tillbaka. Hon är helt värdelös på att köra bil. Jag sitter ofta livrädd i passagerarsätet och avslutar alla samtal som hon försöker dra igång. Om hon inte koncentrerar sig till 100% på körningen så är vi ofta några centimeter från att köra ihjäl oss. Det värsta är att hon inte inser hur farligt hon kör. Hon kan missa att det är väjningsplikt och svänga ut på en 70-väg och undra varför inte bilarna stannar. Problemet är att jag inte vågar säga till henne hur illa det egentligen är. Det kommer garanterat att bli världens bråk om jag vägrar att åka med henne. Men jag är orolig för oss två och alla andra trafikanter när hon sätter sig bakom ratten. Kan jag säga till min flickvän att hon är värdelös på att köra bil, undrar Mikael. Vad säger du, Henrik Fexeus? Ska han ta igenkänna det här?
Ja, men alltså, som han skriver, problemet är att han inte vågar. Varför vågar han inte det? Han riskerar hellre sitt eget liv och andras än att säga till sin flickvän att älskling, du kör inte så bra. Därför lösningen här är ju väldigt enkel och det är att hon tar 4 körlektioner.
Mm.
Så det är det hon behöver. Hon behöver ta några körlektioner.
Och konflikträdslans makt är stor.
Ja, uppenbarligen. Jag tror att Mikael har ett helt annat problem här kanske som man behöver ta bukt med först.
Jossan, vad säger du?
Nej, men det här är ju klassiskt pojkvänsbeteende.
Okej.
Okay. Att de bara ska säga till henne att man kör dåligt. Uh-huh. Fast man kör fett bra.
Okay.
Så kommer det små kommentarer och bara oj, oj, oj. Men grejen är att jag tror hon har stenkoll. Det här handlar om hans kontrollbehov. Att han måste sitta och liksom stressa upp sig och larva sig. Det där är, han ska bara chilla, ta det lugnt, kanske sätta sig i baksätet eller någonting. Jag tror hon kör jättebra. Jag tror inte det är några problem.
Men... citat, hon kan missa att det är väjningsplikt och svänga ut på en 70-väg och undra varför bilarna inte stannar.
Men ursäkta, har de dött?
Nej, det vet du uppenbarligen inte.
Nej, precis. Återkom när de har gjort det.
Nej, men det
då kanske Jossan ändrar sig.
Men jag tycker att det är så typiskt när man har...
Är det killproblem?
Ja, det är killar. Och gärna ens egen partner som ska sitta och hålla på och kommentera. Höger, vänster, stopp, nej, stanna, nej, kör nu. Alltså, man blir ju skitstressad.
Jo, men sånt är ju bara stressande. Men tjejer kör sämre bil än killar. Det är bevisat. De har gjort undersökningar på detta.
Vilka då?
Är det så?
Ja, de gjorde det, vet du.
Jag har faktiskt sett det. Jag har sett själv. Okej. Anton Sjöberg, det här är spännande. Vad har du hört den här undersökningen?
Nej, okej.
Du kan ha
nej.
Ingen skarveri, ingen påhitt. Men det däremot så var det Mythbusters på Discovery Channel som gjorde ett test så här. Men det har tydligen med liksom, ja. Men
vad kan det vara om den är så? Vad har du att göra med, menar du? Alltså, är det någon slags simultan förmåga?
Jag vet saknas? Inte riktigt.
Tjejer är mycket bättre på att ha många bollar i luften. Mm.
Det är kanske är därför de inte ska köra bil.
Jo!
Har de massa bollar i luften samtidigt?
Det funkar utmärkt. Okay. Jag kan köra bil med bråkande barn i baksätet, en jobbig kille vid sidan av, kanske någon kompis som
klagar på hur du kör.
Och lyssnar på musik och pratar i telefon.
Men Josefin, var du inte med på TV och körde bil som skulle bevisa att du inte kunde köra bil, eller?
Jo, men det är ju TV-program.
Var du med i Sveriges värsta bilförare?
Jag är det.
Du är med i Sveriges värsta bilförare?
En fråga bara, har du krockat någon gång?
Det var länge sedan.
Men du har gjort det.
Ja, men
Hallå,
i ett garage när jag hade
ny bil. Då är det ännu sämre.
Men alla har väl krockat någon gång?
I en stolpe. Ja. Eller hur? Det är väl inte så farligt?
I en stolpe? Nej, men nästa gång kan det vara människa. Om du är med Sveriges bästa bilförare och säger att det är inga problem att lyssna på musik, amma eller möta barnen och spela poker eller vad fan du gör samtidigt.
Ja.
Du sa just det.
Ja.
Då är det väl kanske...
Och så har du krockat.
Och sen är du med i Sveriges. Det är väl inte speciellt övertygande mot.
Nej, men det där är bara... Det är bara, det är bara skoj det där programmet. Alltså, och jag tycker jag kör väldigt bra där faktiskt. Men vad jag vill säga är att det här är ett pojkväns...
Pojkkonkurrensen är inte mördande.
Det är ett pojkvänsbeteende. Alltså jag hävdar verkligen det. Och grejen är att tjejer är bättre på offensiv... Eller heter det defensiv
körning.
Offensiv körning är vi bättre på. Defensiv, så kör killar.
Nej, tvärtom. Nej, men grejen är att den här killen, han beter sig inte så som Josefin påstår, för han sitter ju inte och nägar, för han vågar inte säga någonting.
Nej,
det är problemet, så han är genuint rädd helt själv. Och då tycker jag att han förtjänar att tas på allvar.
Men frågan är så här, vi ska runda av. Ska han säga till?
Ja.
Ja, säger Anton.
Nej,
håll tyst och var livrädd. Vad säger du?
Han måste verkligen säga till och se till att hon ger henne några körlektioner.
Herregud, jag hade gjort slut direkt alltså.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har precis diskuterat ifall tjejer kör bättre än killar. Det tycker jag inte, Anton.
Ja, öppna inte den lådan igen, snälla.
Vi tar en ny låda. Vi tar en ny låda och i den hittar vi Lisa. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Lisa.
Kör säkert skitdålig bil. Nej, jag skojar.
Tyst nu, Anton. Och så lyssnar vi på Lisa. Som egentligen heter något annat, för vi har ändrat hennes namn. Det gör vi alltid.
Hon heter Bengt.
Det gör inte alls det. Det vet inte jag, men det gör inte. Hörrni, hej, jag heter Lisa. Jag har varit typ med min kille i ungefär ett år och vi har det bra för det mesta. Men det finns några saker som vi inte är överens om. Han är väldigt kristen. Jag vill bara klargöra att vi har sex trots att vi inte är gifta, så det är inte där skon klämmer. Men ibland så hamnar vi i diskussioner som får mig att ändra uppfattning om honom helt. Han tror till exempel inte på evolutionen och det gör mig tokig. Jag har inget emot att han ber och tror på Gud, men ibland så hamnar vi i diskussioner och då blir jag så provocerad av att han är som en vägg att prata med. Han är ju en smart människa egentligen, men när vi diskuterar vissa religiösa frågor så är han som en helt annan person. Jag tycker att det är obehagligt. Jag vet inte om det här är en stor grej, men efter att vi har tjafsat om saker som vi inte är överens om, så är det inte som jag är kär i honom längre. Det är som att jag har pratat med en helt annan människa. Jag vet inte vad jag borde göra. Borde jag till och med överväga att lämna min kille eftersom han blir som en annan person när vi pratar religion, undrar Lisa. Vad säger du, Jossa?
Ja, det här det låter ju bra att de har sex.
Det är inte där skon klämmer. Och innan äktenskapet också.
Ja, men,
det är inte järvt.
Men jag tror att just när det kommer till religion, för det är ju en känslig puck för många, och då tror jag att många religiösa människor kan bli lite så högtravande och väldigt över... De tycker själva att de är övertygande, eller de försöker sig på en väldigt övertygande stil och liksom kan inte ta in och lyssna på... Jag tycker det är så viktigt att kunna diskutera om sådana här saker. Det är ju till och med roligt att diskutera om
saker.
Ja,
men de som tror på de kristna som tror på det, de kan inte diskutera det, för det innebär att de ifrågasätter om Bibeln.
Ja,
och det är problemet.
Ja, och det är ju lite trist. Ja. Men å andra sidan tycker jag
det är väldigt begränsande med ett annat.
Ja, fast jag vet inte, jag kan ändå tycka man måste ju kunna vara ihop och ha lite olika
trosuppfattningar.
Trosuppfattningar.
Medan du letar vilka böjning du ska använda, så undrar jag vad Henrik tycker.
Jag tycker det är intressant att de skriver att han blir som en annan person, för det får mig, när de diskuterar de här sakerna, för det får mig att jag hör det som att han är, det är inte hans egna åsikter egentligen, utan han har blivit itutad det här. Jag använder itutad eftersom jag själv inte tillskriver mig någon religiös trosuppfattning. Men att han bara rapar upp någonting som han har liksom fått lärt sig att så här ska det vara. Det hade varit en sak om det här var han genuint, men det låter faktiskt inte som det. Det låter som att han är övertygad, nästan på ett sekteristiskt sätt. Blivit övertygad ord till det efter. Och jag tror inte på den här relationen. Sorry, men nej.
Kan inte hon ändra honom då?
Nej, ja, men frågan om hon vill göra det arbetet. Om jag hade en relation med en människa som inte trodde på evolutionen, så skulle jag liksom, jag skulle ju så här, bli rädd för den personens avsaknad av intellekt.
Han tror inte på dinosaurer då, han tror alltså att jorden är 6000 år gammal. Ja. Han tror på en talande orm.
Ja, fly.
Om han vägrar diskutera.
Ja, precis. Där har trycket blivit så stort, så där följer han inte Bibeln. Vad säger du?
Jag hatar allt som har med religion och kyrkan att göra. De är tjuvar och mördare, ingenting har förbättrats. Så att jag säger fly direkt. För att det är till och med så att religiösa människor är dummare än icke-religiösa människor, alltså rent IQ-mässigt och allting. Så att hon har en dum pojkvän också.
Ni sa att människor är bättre än kvinnor, kör bättre bil än kvinnor, och nu säger du att bevisat att de är dummare,
ja,
religiösa människor.
Ja, det är det.
Vad får du det för?
Ja, men det är alltså lägre utbildade människor har en tendens att det är de, alltså, jag säger inte alla, men liksom rent generellt är de som söker sig till kyrkan.
Men är det inte för att
trygghet och bla bla bla.
Ja, och samhörighet och sådär.
Och ett hopp om att kunna förändra en situation kanske.
Kan vi säga så också, det finns ju intelligenta troende människor naturligtvis som inkorporerar dem. Alltså det finns en modern typ av tro, även kristen tro, men han verkar inte tillskriva sig den.
Jag skulle inte kalla ärkebiskopen korkar till exempel.
Nej, alltså, och det här kanske inte jag heller ska säga, vad dum jag är.
Men
de inte bara låta bli och prata om det då?
För de verkar ha det bra ändå.
Ja,
men
exakt.
Det här kommer genomsyra hela deras liv. Det här kommer påverka hur de ska uppfostra sina barn. Det kommer påverka alla större beslut i den här relationen.
I sociala sammanhangen. Tänk om ens partner skulle säga, jag tror att jorden är 6000 år gammal, det skulle bli tyst i rummet.
Nej, dra för guds skull.
Dra för guds skull, ska Lisa dra?
Jag är inte så säker på det.
Så länge sexet funkar så kör.
Ja,
eller?
lite så.
Och vad säger du, Henrik?
Nej, den här relationen kommer tyvärr inte fungera.
Tack så mycket. Vill du vara med i det här programmet så skriver du in och föder vår panel med dina problem. Du skickar in det när du mejlar in på dilemma@mixmegapol.se och sen så ändrar vi ditt namn så att du kan vara anonym i fortsättningen. Och de som försöker hjälpa dig idag, det är Henrik Fexeus, mentalist, och det är Josefin Crawford, podcaststjärna, och Anton Körberg som är programledare, musiker och lite av varje. Och Johannes har skrivit in hit. Vill ni höra vad han har att säga?
Mer än gärna.
Ja, hans flickvän blir svartsjuk när han är trevlig mot andra tjejer. Har ni haft liknande upplevelser kort?
Jo, det har man ju haft då. Fast med pojkvänner som har varit lite små svartsjuka.
Och du har aldrig varit det själv?
Jo då, ja, det har jag varit.
Då ska vi ta tag i det om en stund. Och ett brev till och med från Johannes. Hej! Dilemma-panelen, jag heter Johannes. Min flickvän tycker att jag raggar på andra tjejer när vi är på krogen. Det kan vara saker som att någon tjej säger till mig att jag är snygg och jag svarar tack detsamma. Jag anser att jag bara är trevlig. Jag tycker att det är otrevligt att inte ge någon komplimang tillbaka när någon säger något fint till mig. Borde jag bete mig mer otrevligt mot folk runt omkring mig för att min flickvän ska bli nöjd? Undrar Johannes. Vad säger du, Henrik Fixius?
Nej, det är klart att Johannes inte ska göra det. Men det är också en liten slippery slope det här. Därför att vem är att bestämma när man är för trevlig? Men det är klart att han måste kunna säga tack detsamma om han får en komplimang.
Om hon var snygg, ja.
Om hon var snygg, ja.
Men man säger det ändå.
Ja.
Men om någon säger att du var snygg du var, men, så tack detsamma. Vad snygg du var, ja, tack. Det var inte du.
Alltså, du så, men så behöver man ju inte säga. Man kan säga tack. Det var gulligt sagt kan man säga.
Men det här låter ju som att flickvännen inte litar på deras relation eller, på, eller att det är hennes självbild liksom, som är väldigt, väldigt dålig här snarare.
Om det här är allt. Ja, som ligger till grund för hennes svartsjuka. Så
kan
man
ju misstänka att det kanske inte är det då. Men om det nu är det så är det ju flickvännen som...
Det är Johannes uppfattning i alla fall.
Problem här.
Vad säger du, Josa?
Nej, men jag kan känna igen mig lite i det där åt båda håll. Men för när man... Jag tänker så här, om de precis har blivit ihop... Eller jag funkar i alla fall så att när jag precis är i början av en relation... Då är jag ganska obsessed vid min kar då. Mm. Och... Då får jag för mig, fast jag vet i grunden att det är inte så, men jag får för mig, det är en känsla av att alla vill ha honom och att alla tycker att han är lika härlig som jag tycker. Och då blir det att man går och liksom bara, vad fan kollar hon på? Varför står hon så nära? Och liksom man blir lite så manisk och kontrollerande. Och där måste man
lite
ju bara...
Lite? Man blir ju.
Alltså,
Josefin
blir.
Ja,
jag blir sån. Okej, jag blir så. Och jag kan tänka
du blir inte det... Glenn Close i Farlig förbindelse?
Nej. Utan nu pratar
bara,
jag...
Bara så vi har det klart.
Jag har inte kokat kaniner, även om det är idiotiska husdjur.
Även om det är gott.
Nej, men det är ju värdelösa djur. Alltså,
så det ligger ganska nära ändå.
Jag bara menar att det kanske är så att de är i början av relationen och att hon är lite så här just nu. Och en bra sak då, ja, nu är det ju han som har skrivit brevet, men jag tycker att det är viktigt att han talar om för sin tjej att liksom, bara så att du vet, jag älskar dig jättemycket, men jag är en social varelse och det kanske uppfattas som jag är lite flörtig. Och så hoppas jag att hon också säger, men jag är lite så här nu, för jag är så tokkär i dig.
Kan han inte tänka sig att han säger så här, han får så här, vad snygg du är, att han då säger, Johannes säger, tack ska du ha, det tycker min tjej också.
Nej.
Vad säger du, Anton Kjell?
Nej, men alltså, det är klart att man får vara trevlig. Det verkar som att hon är liksom lite manisk och lite sinnessjuk person, som Josefin ungefär.
Ja, men lite så. Ja, men det är ju bara när man är kär i början. Det brukar bara vara typ 2 månader.
Sen. Ja, nej, men alltså, däremot så vill jag bara flika in att det finns många sätt att göra folk svartsjuka på. Jag fick höra från min kära mor nu för ett tag sedan, guldbaggevinnaren Anke Lidén, har hon bett mig säga. Nej, det har hon inte. Men jag fick höra vad hon gjorde när hon var ung. Om hon såg ett par komma gående, en man och kvinna typ hennes ålder, så sa hon, log hon lite grann, och så säger hon till snubben så här, som hon aldrig har träffat förut, hej.
Och
varpå då givetvis tjejen sen när de går förbi och kommer längre och längre från varandra, vem fan var det där? Nej, men jag vet inte, det vet du visst det. Bara för att jävlas liksom. Så kan man ju göra. Då fattar man att man kan bli lite sotisk när något sånt händer. Men att bara säga, vad snygg du är, tack detsamma, tycker jag absolut inte är någonting farligt.
Nej.
Se till att bekräfta det.
Jag måste bara säga en sak. Måste han verkligen säga tack detsamma när han vet att tjejen är sådär? Kan han inte bara säga tack, det var gulligt sagt?
Ja, exakt.
Han behöver inte lägga till tack detsamma, jag tycker också du är snygg. För det kan vara lite känsligt för den här tjejen.
Ja.
För hon har ju uppenbarligen ett svartsjukt problem.
Ja.
Som de någonstans måste ta tag i.
Ja.
Kan man väl säga. Om det är allt det här som ligger igång.
Ja, men också han får väl vara duktig på att bekräfta sin flickvän också, tycker jag.
Och hur ska han göra det då?
Ska
han överdriva, vad älskar du, vad fin du är så fort.
Du var mycket.
Hålla lite hårda om henne så fort. Nej, han säger tack detsamma.
Han ska viska i hennes öra vad de ska göra senare när de kommer hem.
Okej. Okay.
Det är en bra grej.
När han har blivit uppkåtad av den andra tjejen.
Ja. Varför inte?
Så kommer hon att tolka.
Ja.
Med sin svartsjuka hjärna.
Ja. Ska jag ha peruk också?
Fan, det är jobbigt faktiskt.
Ja, det är tufft att leva.
Ja.
Tycker ni att Johannes har problem?
Vi får se. Men ta det med en nypa salt och ge det så möt halvvägs.
Han ska inte bete sig otrevligt med folk.
Nej.
Jag tycker inte ens du
och så. Nej, det tycker jag inte. Men han behöver ju inte hålla på att smöra upp alla brudar som går förbi. Liksom.
Smöra upp?
Nej, men han behöver inte hålla på.
För det är det han gör. Det är det. Han smörar upp dem med tungan. Det är det han flickvän tycker att han gör.
Smörat upp min brygga helt enkelt.
Nej, exakt,
utan var din trevliga Johannes som vi vet att du kan vara.
Ja.
Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Mikaela. Min 13-åriga dotter har bett mig om p-piller. Jag stödjer inte att hon har sex vid så här ung ålder, men samtidigt så är jag orolig för att hon har oskyddat sex om jag inte hjälper henne. Jag vill helst att hon ska använda kondom och nu, om hon nu måste ha sex, men det är ju svårt att lita på att hon använder det också. Hon har ingen pojkvän, vad jag vet, så jag undrar, Borde jag ge min 13-åriga dotter p-piller? Undrar en orolig mamma Mikaela. Vad säger du, Anton Körberg?
Ja, nej, självklart inte. För det första så är det ju olagligt, men du måste ju verkligen ha ett ordentligt. Är det inte olagligt? Nej, nu skakar folk.
Under 14 år är det väl olagligt, va?
Jo, då, det är 15 år har det väl varit.
Byxmyndig. Men alltså, byxmyndig, är inte det 15?
Ja, det är, ja, det är kanske 15 år.
Ja, men precis, precis. Men om man är 13, jag, så fort jag fyller 15, vet du, då pippar jag som en galning.
Ja, ja, men ingen pippar med dig, eller?
Nej, men
vad säger du, Jossan?
Nej, jag tycker det låter väldigt ungt, för det första. Och sen för det andra...
Men man vet väl hur det är idag? De har väl sex när de är 13?
Nej, alltså snittåldern för sexuell debut är ju fortfarande på 17 år, tror jag.
Mm. Är det det?
Så är det. Men det är klart att det kanske finns de där ute som är så unga. Mm. Men jag tycker ju att man istället ska ge... Jag är lite så anti-p-piller också, för att jag blir så jävla knäpp av p-piller. Alltså de påverkar, det är ju en massa hormoner och skit i. Och det känns inte heller bra att ge till, framförallt inte till en så ung tjej. Så propsa på det här med kondom istället.
Men propsa på, hon vet ju alltså någonstans att hon kommer att ha sex i alla fall. Eller verkar som att Mikaela misstänker det ganska starkt.
Hon får ju ta ett ordentligt snack med sin dotter och höra, verkligen så här, snacka igenom det här nu. Mm. Ordentligt.
Och kanske ta upp det här med hormoner och allt det där farligt i en tidig ålder.
Precis, och att kondom är otroligt viktigt om det nu ska ske. Men för mig är liksom 13, det är ett litet barn. Alltså, jag kan inte, men ja, å andra sidan, jag vet i alla fall killkompisar som hade så här sex när de var i den där åldern.
Vad säger du, Henrik? Precis.
Jag sitter och tänker på min son som är 13 och försöker överföra det här till och det är väldigt svårt att göra det. Men jag, och så tänker jag också på det med hormonerna. Alltså, nu måste jag uttala om en sak som jag inte vet någonting om överhuvudtaget. Men jag undrar om en 13-årig flickkropp, liksom, vad gör p-pillerhormonerna med? Alltså, är det så att det kanske är direkt skadligt eller är det inte det? För det första måste man ta reda på det rent medicinskt. Liksom. Vad skulle det göra med min dotter om hon fick p-piller när hon var 13? Sen måste hon också sätta sig ner och prata med henne. Och som Anton sa, det är olagligt, vad jag vet.
Men om 2-13-åringar har sex med varandra, det är olagligt då?
Jo, jag tror att det är det faktiskt, på riktigt. Jag tror inte att det är isoleringscell.
Ungdomsanstalt.
Men det tredje jag vill komma till, också kolla, vad är det hon ska ha p-pillerna till? Det kan ju faktiskt vara någonting annat. Det kan vara någon så här grupptryck i skolan. Det kan vara att hon är ute efter den här hormonförändringen själv. Så att,
faktum är, väldigt vanlig effekt av p-piller är ju att man tappar sexlusten. Så på det viset kanske det är bra då.
Fast å andra sidan, om du fuckar upp hormonerna, så är det inte speciellt bra. För det är två frågor det här, va? Det är dels vad det här gör med den 13-åriga kroppen. Det är också om det är lämpligt för henne att ha sex vid den åldern. Så det är två frågor egentligen som mamma beställer.
Det finns ju såna här, vad heter de då? Veckopiller, eller vad heter de? Ja, det finns några andra piller som...
Dagen efter-piller?
Nej, inte dagen efter-piller. Nej, de heter något annat. Minipiller, exakt. Då är det inte lika mycket hormon i dem. Så att de ska vara lite bättre. Men jag vill ändå hävda att jag tycker att det är kondom som gäller här.
Okej, så att hon ska släppa p-piller överhuvudtaget i dottern, utan i sådana fall ska hon propsa på oskyddat sex, så ska hon göra det, och hon ska göra det med kondom. Mm. Eller propsa på oskyddat sex. Inte som mamma gjorde när hon blev till. Utan med skyddat sex så ska det vara via kondom, inte något annat. Är det så?
Ja.
Men det är väldigt kaxigt.
Eller i för sig,
hur gamla var ni när du gjorde sex?
Nej, men jag tänker att fråga sin mamma när man är 13 år efter p-piller, det låter som en ren provokation. Alltså, dottern måste ju vara medveten om det. Att nu provocerar mamma oerhört, och det är det jag undrar. Det kan ligga någonting annat bakom den här frågan än det faktum att dottern springer kring och ligger med massa 13-åriga eller 15-åriga killar.
Men hur gammal var du?
Precis, jag tyckte om hur du liksom avvärde frågan.
Ja, men hur gammal var du? Jag var 18.
Du var 18, och du, Jossan?
Jag var nog 17, 17.
Okej, Anton Körberg.
12.
12?
Nej, 11 till och med.
Nej, men!
Var du 11?
Ja, men jag vet, det blir så dumt nu. Men alltså, det var väl kanske inte någon jättefantastisk sexuell upplevelse för någon av oss. Men det
var det din lärare?
Nej, men han var jättetrevlig. Nej, men jag
du gillar ju lakris.
Jag vet, det är skitkonstigt.
Nej, men vadå, inte var du 11?
Jo, jag var 11.
Var du 11 när du förlorade skulden?
Ja.
Oj.
Okej.
Olagligt.
Ja.
Jag såg in i helvete. Living on the edge. Nej, okay. Jag vet. Men
han
är ju
trummis också.
Det var grejen. Okej. Okay. Ja, okay. Och det var frivilligt. Det var samtycke.
Ja.
Ja, absolut. Nej,
jag var som att jag var en och fixade Rohypnol eller någonting. Vad tror du?
Ingen aning.
Fast när man var liten så var man ju väldigt nyfiken.
Ja.
Jag och någon polare på dagis, och då var vi väl inte mer än 5-6 år. Vi försökte ju få till det inne på en toalett. Liksom.
Men det är inte själva samlaget, utan det är ju så petting. Då var man ju kanske 3-4.
Vi bara tog av oss nakna och la oss på varandra. varandra. Ja,
jag
alltså
har gjort
bara
det.
Låg på varandra. Vi gjorde ingenting mer.
Nej, ligg under läge.
Ja, det var, var jätteobekvämt och
otrevligt. Fick se oss när körde du petting första gången?
Lika doktor man väl gjort?
Ja.
Ja. Hur som helst. Tack för att ni...
ja, stänger den lådan också.
Vi stänger den lådan här nu. Det här kan gå hur långt som helst.
Ja.
I panelen idag har vi Henne Fixius som är mentalist. Vi har Josefin Crafoord som är podcaststjärna och programledare. Vi har Anton Körberg också bland oss. Och i min hand har jag ett brev ifrån Jonas som har skrivit in på dilemma@mixmegapol.se. Och han heter egentligen något annat. Vi ändrar ju namn när ni skriver in hit så ni kan fortsätta vara anonyma. Jonas skriver att hans rumskompis följer efter honom i allt han gör. Har ni haft någon efterhängsen rumskompis någonting, någon gång?
Mm, alltså jag vet inte, när du säger så här följer efter, då menar du då fysiskt, för det jag tänker på det är så här härmapor.
Mm-hmm.
Det är ju något så fruktansvärt irriterande tycker jag.
Fruktansvärt irriterande. Ja.
Vi ska prata mer om Jonas detaljerade problem om en stund.
Om en stund.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jonas. Jag bor ihop med en kompis som är väldigt beroende av mig socialt och det stör mig. Vi har varit kompisar sedan 10 år tillbaka och vi har bott tillsammans det senaste halvåret. Jag har gjort mycket sedan gymnasiet. Jag har pluggat, rest och jobbat på flera olika jobb. Jag är en väldigt social människa och har träffat mycket nya vänner. Min kompis har jobbat på samma jobb sedan gymnasiet och jobbar inte så mycket för att träffa nya människor. Det som stör mig är att hans planer varje helg är att hänga på mig. Han hittar aldrig på något eget att göra. Om vi drar går ut så är det som att han alltid går en halv meter bakom mig och ska lägga sig i de samtal som jag har. Det hade inte gjort något om det var så här ibland, men det är alltid så här. Vi har det bra när vi är hemma, men när vi umgås så känns det alltid som att jag har en lillebror med mig och jag börjar tröttna på det här nu rejält. Samtidigt så känns det så hårt att säga åt honom att han inte får hänga med mig på det här jag gör. Jag gillar ju min vän och vill inte såra honom, men jag skulle vilja att han skaffade sig ett eget liv vid sidan av vår vänskap. Borde jag säga åt min vän att han inte kan följa med på allt jag gör? Undrar Jonas. Hängde ni med där?
Absolut.
Mm. Ja, det är bra. Mm. Vad tycker ni? Vad har ni att säga till Jonas?
Ja, säg till.
Henrik får se så säger
ja. Oj, vilken jobbig situation. Några lösningar kan ju vara dels att skapa liksom, alltså det känns som att allting blir väldigt konstruerat här, men han kan ju skapa umgängen eller möten där av naturliga skäl den här personen inte kan vara med, till exempel om man ska på dejt med en tjej eller man ska gå på bio med två andra och så vidare. Men den här, i förlängningen så måste ju den andra killen, han måste ju skaffa ett liv. Mm. Och frågan är, kan man hjälpa någon med det? Kan man hjälpa någon att få en hobby? Det låter ju otroligt svårt. Mm. Men jag vet faktiskt inte, det kan vara som Josefin säger, han kanske bara måste flytta från stan.
Vad säger du, Josefin? Är det det du säger?
Nej, men jag menar bara att en person som håller på så här, det går inte att komma undan. Jag tror inte han fattar, alltså den här polaren bara kör sitt race på det här sättet, så därför måste man säga till. Men och säga,
hur ska man säga det?
Då måste man vara lite krass tror jag och säga att du vet du, just ikväll vill jag träffa mina vänner, jag vill träffa dem själv, jag vill inte att du hänger med.
Nej, alltså det, okay.
Men kan man inte paketera
det? Ja precis, kan man paketera det snyggt, men det är det jag är rädd att den här personen går inte att liksom
linda in.
Exakt. Mm. Bra. Okay. Tack.
Man måste vara rak.
Jag tror det.
Ja, vad säger du, Anton?
Alltså, om du går till den gränsen, men grejen är att alltså, det är ju som när man är feg och skriver slut med en tjej, det bara slutar man höra av sig. Vilket han faktiskt också kan göra med honom lite grann, tvinga den här påflugna jobbiga jäveln att faktiskt göra någonting annat fredag lördag. Genom att du vet, åka bort eller säga du vet, jag är upptagen, och sen när han väl ringer eller mässar svarar man inte.
Men de bor ju ihop.
Ja, de är rumskompisar.
Ja, de har rumskompisar.
Du får hänga med här, Anton. Ja, de är rumskompisar, så att han är inte så mycket mån att sticka någon annanstans.
Ja, nej, men då är det bara att säga att nej, men idag ska jag träffa honom och han har lite problem så här, så att vi måste bara träffas vi två eller någonting sånt.
Ja,
hitta på lite nödlögner.
Den brukar vara bra faktiskt.
Ja, just nej, men så att du tvingar honom till att hitta på någonting själv.
Risken är ju att den här killen då bara blir sittandes hemma, och sen när han då till slut kommer tillbaka, vår brevskrivare, så möts han och där, hade du roligt?
Ja,
det är ju menar, man måste få iväg den här människan att göra någonting på egen hand. Jag vet inte.
Men är det hans uppgift att göra det?
Nej, egentligen i det bästa världen är det ju inte det.
Han är ju en social sugfisk.
Ja, jag vet. Men samtidigt vill han ju behålla vänskapen. Det är ju därför det blir så problematiskt.
Kan man tänka sig att han gör tvärtom? Att han verkligen omhullar honom. Ta med honom. Nu ska vi gå ut och sen visa honom. Så här umgås man socialt. Och bara fösa fram honom bland folk. Och säga, det här är min kompis. Han heter Mårten. Välkommen hit. Mårten, nu är det här de. Berätta om dig själv, Mårten. Så han får liksom tränas i att så här är det faktiskt. Du kan inte ta rygg på mig hela tiden.
Då kanske
Mårten
skapar egna vänner också.
Exakt.
Ja, fast det blir ju så. Han verkar ju som en sån här jobbig kille, så att han kommer ju bara stå där en halv meter bakom, så att så fort den här brevskrivaren vänder sig om så står han ju där igen liksom.
Det låter som en sån. Det låter som en sån här hopplöst case som man bara känner att nej gud, jag vill bara borta, alltså, skaffa ett annat rum att bo i och
flytta ut.
Inte vara rumskompisar längre.
Han ska inte vara rumskompisar.
Nej,
okej. Okay. Så han ska vara rakt mot honom och till och med gå så långt att flytta någon annanstans.
Flytta någon annanstans, det är väl bättre liksom, dessutom. Mm. Och sen framförallt klipp navelsträngen och tvinga den här jobbiga killen att göra någonting annat fredag lördag. Okay.
Tack så mycket. Hejsan, jag heter John. Jag har fått ett jobberbjudande för ett nattjobb. Jobbet kommer ge oss betydligt mycket mer pengar. Men jag kommer inte kunna umgås lika mycket med min familj eftersom det dessutom kommer innebära helgjobb för min del. Jag är splittrad över hur jag ska göra. Å ena sidan så skulle vi må väldigt bra av extra pengarna. Vi skulle kunna resa och ta hand om huset. Men å andra sidan så är jag rädd för att jag kommer träffa min familj mindre. Mina döttrar är 7 och 11 år gamla just nu och det känns som att just de här åren är extra viktiga att finnas till för mina barn. Borde jag ta ett nattjobb för att kunna ge min familj bättre ekonomi men samtidigt ge dem mindre av min tid, undrar John. Vad säger du, Josefin Crawford?
Ja, alltså jag känner ju att det här, det är ju nästan som att personen vet, han vet när han skriver det här brevet vad som är rätt. Jag får en sån känsla.
Och vad är den?
Och det är att han inte ska ta det här jobbet. Mm. Döttrarna är i den här åldern och det är de bara nu. Och han känner ju uppenbarligen själv att han ska finnas där för familjen. Mm. Det är någonting. Så jag tycker inte han ska ta jobbet. Så enkelt egentligen. Jag tycker inte det. Det här med ekonomi och pengar och så, det är inte heller så himla betydelsefullt för barn i den åldern. Det är mycket viktigare att få tid med sin mamma och pappa och sin familj och... Och,
frågar du dem så kanske de gärna vill ha PlayStation eller Nintendo eller någonting.
Jo, men det kan man.
Men de kan inte förstå att det betyder att de får träffa sin pappa mycket mindre.
Nej, precis. Och jag vet inte. Jag tror i och med att han skriver det här brevet, bara att han skriver det och det är formulerat som det gör, så får jag en sån här vibb av att han känner att det skulle vara fel.
Okej. Okay. Vad säger du, Henrik?
Ja, han skriver att det är extra viktiga år nu när de är 7 och 9 var det, va?
7 och 11 va?
7 och 11. Mm. Jag håller inte med. Jag skulle säga att alla år upp till 18 års ålder är extra viktiga år. Och framförallt måste han förstå att det här är inte hans eget beslut att fatta. Därför att den som kommer få dra ett väldigt stort lass här är den person som vi inte nämner, nämligen hans fru. Som, jag ändå tycker att jag läser mellan raderna att han inte är ensamstående med sina döttrar, för då hade han inte kunnat ta det jobbet alls.
Nej.
Så det finns även någon annan i hemmet. Och den personen måste ju också vara med på noterna här att orka dra det här lasset när han är borta då kvällar hela tiden. Och sköta marktjänsten eller vad det nu är.
Men visst är det frestande att göra under en tid ändå? Vad säger du, Anton Kjellberg?
Ja, alltså jag tycker ju att det faktiskt går att eventuellt testa. För att du kan ju lägga upp liksom sömncykler och kanske med en liten siesta eller något liknande. Så att du faktiskt kan ändå umgås med barnen. Och sen om det är ohållbart rent sömnmässigt. Men om man klarar sig på 6-7 timmars sömn, 4 timmar på natten, kanske 2 vid något tillfälle där när ungarna är ute och leker eller om man gör någonting sådär, så kan det ändå gå. Om det nu ger dem liksom bättre hus, de kan fixa det, resa och allting sånt där. Testa.
Det finns ganska många idag som ändå har tagit det här beslutet och tagit pengarna. Och liksom jobba lite för mycket igen.
Ja, men det är så många som gör det. Mm. Och det är sån materiell hets också. Jag vill gå emot det.
Mm. Det är som jag har en 7 månaders hemma och du vet liksom, skulle jag jobba en söndag till... Ja, just det.
Men så har du också så här global knivsätt på väggen liksom, ja, och skryta med, så att det är viktigt.
Men Josefin är inne på någonting annat viktigt också, att om jag inte missminner mig så visar väl studien att barnen, det är inte kvalitetstiden som barnen uppskattar, utan det är kvantitetstiden. Mm. Att man finns där mycket. Sen behöver inte det betyda att man är på Gröna Lund varenda jävla minut. Utan...
Men många män framförallt som hela, som
men
vill jobba mycket.
Man försöker kompensera ju.
Ja, de hävdar ju ofta att jag har mycket kvalitetstid, men du menar att det är bullshit helt enkelt.
Ja. Men jag menar, om det här jobbet är så här, wow, det är värsta drömjobbet för den här snubben. Han känner liksom, wow, jag kommer leva upp som person om jag gör det här. Och då tycker jag såklart, då kanske... Lite som du, Anton, var inne på. Man kan planera tiden på något vis och snacka med frun, morsan till barnen där. Och liksom, det kanske går. Mm, men jag får bara en sån här känsla av att han inte riktigt vill ha jobbet. Mm. Utan det handlar bara om det här med pengarna.
Han nämnde inte att det här är ett drömjobb. Han säger att det var extra stort.
Det är det här med pengarna. Mm. Att liksom, få vadå, renovera badrummet och ha någon ful marmor där. Liksom. Är det så himla viktigt?
Anton, det kan väl vara som Jossan säger. Att i och med att han skriver brevet så är han lite osäker.
Det är bara han som kan svara på sina egna känslor. Och sen så hans fru också måste ju givetvis vara med på det här beslutet. Men vet du, de får också diskutera om det finns chans för utveckling och för avancering inom liksom företaget och allting sånt där också.
Men framtid. Kort bara, ska han ta jobbet, ja eller nej? Henrik?
Nej.
Nej. Jossan?
Jag tycker han ska ta.
Jag skämtar.
Jag tycker inte han ska göra det. Om han ska göra det så ska han testa bara en vecka. Men nej, han ska inte ta det. Nej.
Anton.
För grejens skull så säger jag gillar pengar.
Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Hanna. Min kille ska ha en fest för sina kollegor och jag är inte bjuden. Han jobbar tillsammans med 8 kvinnliga kollegor och en annan kille. De ska ses hemma hos honom nästa helg och jag är inte inbjuden. Jag tycker det känns lite konstigt eftersom vi praktiskt taget bor hemma hos honom. Jag vill inte tvinga in mig om man inte vill ha mig där, men jag tycker det känns konstigt. Nu ska dessutom 2 av hans kollegor ta med sina respektive. Och min kille är grinig över det. Han menar att det är en fest för dem som jobbar på deras arbetsplats. Jag tycker han är lite trångsynt. Han har lite trångsynt bild av vad en firmafest är. Jag förstår inte varför inte allas respektive kan komma på firmafesten. Han verkar ha sin klara bild av vad firmafest innebär och jag kan inte ändra på den genom att säga att det är helt normalt att folk tar med sina partners. Borde jag ändå försöka bjuda in mig själv till min pojkväns firmafest, undrar då Hanna. Vad säger du, Anton Körberg?
Jag förstår ju honom på ett sätt. Mm. För att jobbgrej, det är en jobbgrej. Liksom, så här. Nej, men jag vill bjuda mina kollegor och så här. Fast å andra sidan, då ska ju inga respektive vara där. Är det så att några tar med sig respektive så får han i så fall säga till dem att nej, men kan vi inte köra bara jobbet om det är ändå hemma hos honom?
Men det har han ju gjort, han gillar ju inte det att de tar med sig respektive.
Men frågan är om han har sagt det till dem att liksom, nu ska vi bara göra en firmagrej. Jag har inte ens bjudit min tjej, då får inte ni ta med några heller, så kan vi snacka jobb och snacka skit om chefen och allting sånt där. Men är det en som tar med sig respektive får alla följa med.
Då är du fritt framför flickvännen, vad säger du?
Ja, håller med, 100%. Exakt så, jag reagerar först när det kom upp att 2 kollegor skulle ta med sig partners.
Mm. Men han är ju emot det, så man kan ju tänka sig att han har sagt det till dem, kollegorna, att det är inte okej att ta med sig respektive.
Men om de inte kommer, då kan tjejen vara lugn, och är det så att kollegorna tar med sig sina partners, då tycker jag tjejen ska verkligen dra öronen åt sig. Mm. Vad är det för snubbe liksom? Nej, det känns ingen nice. Om hon nästan bor där också, ska hon inte få komma hem den kvällen.
Mm, vad säger du, Henrik?
Jag tycker att han pojkvännen där har tänkt helt rätt som försökte göra en jobbfest med bara kollegorna. Därför att det blir någonting annat när respektive kommer med, och ofta så får de sjukt tråkigt när det här liksom sammansvetsade teamet som kommer prata jobb ska partaja ihop. Så det är en bra idé att inte ha med respektive. Jag tycker det är märkligt av de här 2 kollegorna som vill ha med respektive, men om de nu tänker göra det, då måste alla ha det. För vad som annars kommer hända är att de 2 respektive som kommer nu på festen, de kommer ju vara helt malplacerade och undra vad gör vi här bland det här gänget med 10 stycken jobbmänniskor. Så att han behöver besluta antingen inga respektive eller alla. Och är det alla, ja då ska givetvis flickan är med, men annars inte. Jag tycker inte det är konstigt att han inte vill ha med henne.
Nej, tycker inte jag heller. Vad tycker ni? Tycker det är okej att ta med sina respektive? Tycker ni att tänka att jag vill också följa med på firma? Det gör man.
Ja,
det är firmafest, en firmafest.
Vadå, man kan väl ta sina respektive? Det behöver inte bli en sämre fest för det.
Men har väl den sociala miljön där, och den vill man väl ha?
Ja, fast jag tycker inte det behöver vara så här avgränsat.
Fast det är olika för olika tillställningar. Är det en after work ute på kroget till exempel? Då är det fritt framför respektive. Är det nu är det en liksom bara vi där teamet, då är det bara teamet.
Jag kan ju säga direkt med mitt förlag då, Forum, som jag, där jag ger ut böcker då och då.
Here we go.
Yes. De har ju tillställningar på våren och på hösten, och då är det alltid bara de som jobbar där och författare. Men det är inte så här sagt att du får inte ha med någon. Och en gång gjorde jag misstaget att ta med min tjej dit. Och hon, liksom, hon kände sig ju helt malplacerad, för att vi alla andra där delade ju en värld som hon faktiskt inte var delaktig i.
Exakt.
Det blev bara konstigt för henne. Så jag tror att de här två respektive som vill följa med, det är nog bara av fullkomlig okunskap om vad det är.
Men då kan ju de hänga med varann, och även tjejen då, om hon kommer, då är de ju tre plus.
Det är klart de kan, men vad har respektive där att göra?
Om
min tjej skulle gå på firma för, så skulle hon inte drömma om att fråga mig, ens fråga mig att följa, vad har jag där att göra?
Ja, men vadå, det är ju ändå hos hennes pojkvän där hon oftast bor.
Ja, det är klart, jag tycker, det är hemma
hos dem. Nej, oftast bor hon, har ju ett eget hem. Mm.
Ja. Jag tycker man ska bjuda alla.
Men så har du sagt både igår och idag. Det är bara så här, ta med dig alla.
Ja, det blir alltid
till
bättre.
Till festen.
Ja, men det är ju...
Okej, om de två, vi ska avrunda där. Om de två kollegorna tar med sina respektive, då kan hon kräva nästan att få följa med.
Ja, definitivt. Ja,
och han ska också säga till de andra att ta med sina respektive.
Okej,
ja.
Tack så mycket. I see you the bagger. Många stavar sådär. Michel Tello, var det där?
Älskar den låten.
Ja, jag också. Dragspelet är fantastiskt.
Fantastiskt.
Mm. Henrik Fiseus så här, Josefin Kraffer det här och Anton Körberg här. Är ni redo för söndagens och helgens sista dilemma?
Oj. Absolut.
Då tar vi det. Hej, jag heter Salvador. Vi fortsätter på spanska temat här. Salvador, jag har en bonusdotter på 5 år. Jag har varit ihop med hennes mamma i snart 2 år och vi kommer bra överens. Men nu är hon inne i en period när hon tjatar om att få se min snopp.
Dottern eller mamman?
Jag undrar faktiskt det, men dottern. Hon är 5 år, jag är dottern. Och jag känner mig väldigt obekväm i det hela. Salvador gör detta. Jag är dessutom rädd att hon börjar prata om min snopp på förskolan. Det låter inte bra. Hennes pappa är inte närvarande, så jag är väl den närmsta manliga förebild hon har och den enda som hon kan fråga om sånt här. Hur ska jag få henne att sluta tjata om min snopp? Borde jag köpa en biologibok till henne och visa hur snoppar ser ut? Undrar Salvador, som har en bonusdotter på 5 år. Du skrattar, Jossan.
Ja, jag tycker det är så typiskt. Det är lite gulligt på något sätt. Jag tror att det här är lite av en klassiker, faktiskt.
Okay.
Snoppen hänger ju ändå där.
Mm.
Där den hänger.
Ja.
Och,
nej, man vet om man hittar den.
Nej, men jag tycker bara att han ska förklara
vispa
för henne.
Fram, nej.
Nej, men att det är liksom, det är lite
nej,
privat.
Men inte ska han det göra med... det, bara ta ut den och visa.
Nej.
Det blir jätt,
nej, men det sa jag inte.
Jag tyckte du sa det.
Nej, jag sa att han ska säga att det är lite privat det här med snoppar och snippor, och det är någonting man lite har för sig själv, men så ser snoppen ut och så funkar den. Kanske rita kan vara lite kul att göra.
På sin alltså, snopp?
Nej, förlåt. Jag är jätteseriös och allvarlig här nu. Men jag tycker att han ska liksom inte vara rädd för att prata om det här. Men absolut inte ta fram snoppen och visa kanske.
Nej, det blir konstigt. Och hon kommer på honom när han är i duschen, så okej, men inte ta fram den. Så här ser det ut. Nej, det blir nästan märkligt.
Det blir lite nasty.
Vad säger du, Henrik?
Ja, du var inne på någonting, Anders, som jag faktiskt stod och funderade på. Och det är att de har varit tillsammans i 2 år nu, han och mamman. Och jag inbillar mig av någon anledning, jag vet inte varför, att de bor ihop. Och hennes dotter har aldrig liksom sett honom i duschen.
Nej.
Det är lite märkligt. Varför?
Tänker jag. Varför är det märkligt?
Det behöver väl inte
vara
så märkligt.
Nej, kanske inte.
Tar du med dina barn
nej,
i duschen?
Jag har en 4-åring, hon är 5. Jag har en 4,5-åring. Han springer in i badrummet hela tiden. Liksom, och ska, pappa, jag bara frågar. Så här, och han är också nu bara just blir intresserad av snoppar och snippar och så vidare. Men det är ju... Det är väldigt svårt att skilja sig för ett nyfiket litet barn.
Jag tycker
det är otroligt viktigt, hur han än väljer att göra det här, så är det otroligt viktigt att han inte på något sätt stigmatiserar det här, att han inte gör det till något stort eller läskigt eller dramatiskt för den här tjejen. För att här, det är just här för henne är det en fortfarande oskyldigt. Hon har börjat förstå att det är skillnad på pojkar och flickor.
Mm.
Men för henne är det fortfarande bara kroppsdelar. Om han nu lägger en massa så här sexualitet i det, så finns det en risk att han gör henne en enorm otjänst. Han måste vara lite försiktig, tycker jag.
Vad säger du, Anton Körberg?
Nej, jag tycker absolut, jag är inne på Josefins linje att prata om det väldigt öppet. Och egentligen, jag håller med. Gud, vad tråkigt.
Avdramatisera.
Nej, men avdramatisera och prata om det. Liksom, kanske fast visa bilder och allting. Kanske inte nödvändigtvis på nätet.
Ja, men det
var
det jag menar. Alltså, att ta fram papper och penna och så här. Ja. Här är pung, ungen och där är det spermier och så åker de ut.
Du behöver inte gå för långt. Det var
inte det
hon
ville veta.
Det är
klart hon vill.
Mannen tar sin erigerade penis och stoppar in i kvinnans vagina och sen för henne fram och tillbaka tills jag ekulerar en massa sperma. Jag tror inte det funkar.
Nej, det var ju egentligen inte det hon sa heller, Anton.
Lugn.
Nej, precis. Men alltså, tror du dottern nöjer sig med bilder då? Kanske, jag vill se. Alltså, hon vill verkligen...
Nej, men då får man förklara att det är lite privat.
Det är privat. Vad betyder man privat, säger hon?
Nej, men då är det bara att säga att man gör inte så. En vuxen visar inte... snopp, eller man visar inte. Det har jag fått förklara för mina barn.
För barnen är det, springer de är helt naturliga ju, att göra
jo,
det.
Jo, fast det kan ju vara så. Jag är ju två söner. När de var små, liksom, helt plötsligt bara så här, dra ner brallorna på en busshållplats. Då får man ju så här, nej men dra upp byxorna. För, så där gör man inte. Man ska inte göra så.
Mm, okej. Okay. Håller du med om det här, Henrik?
Man kan tycka att det är jobbigt.
Inte riktigt, men det är en längre diskussion.
Det är en längre diskussion.
Nej, men fan Henrik, säg nu.
Säg någonting.
Nej, men
kör en snopsis.
Nej, men jag tycker det är otroligt viktigt att inte liksom så här. Därför vad som händer där, det är otroligt lätt att man börjar ge folk skam för kroppsdelar när de är väldigt små. Nej, men det där är privat, det där får du inte visa för någon. Varför inte då?
Det
är bara...
den kommer ju naturligt i puberteten.
Ja, så att då är det sådana fall, nej men dra på dig byxorna, det blir kall eller du... vad vet jag, om du går och tar på snoppen får du bakterier på händerna som du får i munnen när du äter, det är inte bra. Men absolut inte det där konstiga. Bara, nej, men det där urs man visar inte att det skulle vara något fult med kroppsdelar. Det är jättefarligt tycker jag,
men
att lära
inte,
barn
man
det.
Inte säga att
nej, men det blir ju
det
indirekt om du
säga.
Säger att nej, men du får inte visa den för andra. Alltså det blir ju
nej,
som du
får...
gjorde. Titta
nej,
hur du har traumatiserat dina barn.
Jag
har ju träffat dina barn, de är ju helt traumatiserade.
Mm. Okay.
Ja, de springer inte runt och visar snoppen som dina barn hela tiden.
Medan Henrik och... just han håller på att kivas, så går vi vidare.
Ja!
Adele och Hello blir sista låten i Dilemma idag, denna söndagen den 8 november. Och jag säger tack så mycket till panelen.
Tack själv.
Tack, tack, tack.
Har ni
tack,
haft
tack.
En fin tid?
Oh, ja.
Jag är lite frustrerad. Jag känner att man ibland vill man liksom bara fortsätta.
Mm. Mm. Och ibland, ja, det är roligt att jobba.
Så kan man se det också.
Så kan man se det. Henrik Fixeus, tack så mycket för att du kom hit idag.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket Josefin Crafoord. Och tack så mycket Anton Körberg.
Tack själv för gaget.
Och till er där hemma, har du missat något eller vill höra programmet igen så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på Dilemma. Så kan du också mejla in dina problem till dilemma@mixmegapol.se. Och nu...
nu blir det mixkryss med mig. Och ja, var med och lös alla frågor och hitta svaret och tjäna massa pengar. Woohoo!
Säger en ödmjuk.
Var det inte bra på?
Det var fantastiskt.
Det är bra på fan.
Jag kunde inte sagt det bättre själv.
Anton gillar, han gillar ju cash.
Ni får inte nog av Jossan i den här kanalen, så stanna kvar. Vi andra säger hej hej!
Hej då!
Hej och hej då!